Det här är en podcast från AstraZeneca.
Varmt välkomna säger jag till AstraZenecas podcast Snacka om livet. Och det här är lite speciellt för det här är ju en podcast så det här kan man lyssna på i efterhand och vi spelar in det här. Men vi befinner oss också nu i Nordstan på Vetenskapsfestivalen i Göteborg säger vi då till våra lyssnare som lyssnar på podden. Och varmt välkomna till alla lyssnare och alla ni som är här i Nordstan och lyssnar på oss. Och vi ska prata idag om övervikt och obesitas. Rubriken på det här podcastavsnittet är övervikt, ett snabbt ökande folkhälsoproblem. Och för att prata om det här så har vi två gäster här med oss idag. Lovisa Sjögren som är forskare och vårdenhetsöverläkare vid regionalt obesitascentrum barn på Drottning Silvias barnsjukhus. Välkommen Lovisa.
Tack så mycket.
Och här bredvid mig har jag också Jenny Winglid som är generalsekreterare för Riksförbundet Obesitas Sverige som tidigare hette Riksförbundet HOBS, hälsa oberoende och storlek. Ni har precis bytt namn när jag förstått.
Ja,
yes. Välkommen Jenny.
Tack.
Och vi börjar väl egentligen att förklara rubriken lite grann. Övervikt, ett snabbt ökande folkhälsoproblem. Tittar man då på statistiken så är det helt enkelt så att under perioden 2006 till 2022 så ökade andelen vuxna i Sverige mellan 16 och 84 år med antingen övervikt eller obesitas från 46% till 51%. Och det här är siffror ifrån Folkhälsomyndigheten. Och detta innebär ju då att nu har alltså mer än halva den svenska vuxna befolkningen övervikt eller obesitas. Och jag tänkte Lovisa först bara, om vi snabbt reder ut innan vi börjar, vad är skillnaden mellan övervikt och obesitas?
Alltså, övervikt är ett tillstånd med ökad risk för att utveckla sjukdomen obesitas. Och man tar ju reda på var man ligger genom att beräkna sitt BMI som det heter, body mass index. Och det gör man genom att ta sin vikt genom sin längd gånger 2 och så får man ut då var man ligger. Och ligger man mellan 25 och 29,9 då ligger man på överviktsspannet. Då är det så att då behöver man som alla andra leva efter Folkhälsomyndighetens råd. Men har man en vikt som ligger högre än det som man har till liksom sjukdomen obesitas, då har man rätt att få en god vård som är evidensbaserad och icke-stigmatiserande. Så det ena är en sjukdom som ska behandlas och det andra är någonting vi kan försöka kämpa med förebyggande insatser.
Just det. Och den här utvecklingen då som jag illustrerade med den här statistiken, hur ser du på den utvecklingen att detta folkhälsoproblem blir allt vanligare i Sverige?
Alltså det är ju jättetråkigt och jag tror att mycket handlar om att vår miljö har ändrats väldigt mycket. Om man tittar på tallrikarna idag så är de ungefär 40% större än vad de var när jag var liten. Tittar man på en kanelbulle idag så är den säkert som 3-4 kanelbullar när jag var liten. Alltså tillgängligheten på mat och godis är överallt. Alltså man kan ju till och med köpa godis på ett apotek idag. Så det är otroligt skrämmande och forskning visar också att det är väldigt få barn som får i sig tillräckligt mycket med näringsrik mat och att det blir mer ultraprocessad näringsfattig mat. Så vi behöver liksom sänka tröskeln för att alla barn får i sig frukt och grönt och mat lagat från grunden helt enkelt.
Just det. Och övervikt och obesitas kan ju i sig vara ovälkommet så att säga, för individen, men det också innebär risker för följdsjukdomar, eller hur?
Precis, obesitas är en sjukdom i sig, men om man har obesitas som ung så har man en ökad risk för ganska många antal cancerformer tidigare i livet än de som inte har obesitas. Och man vet också att en effektiv behandling tidigt i livet minskar och nästan helt tar bort de här överriskerna. Och detsamma gäller både för vuxna och för barn, att det finns ju en extrem överrisk för att utveckla typ 2-diabetes som vi ser mer och mer hos barn. Och andra saker som leverpåverkan, högt blodtryck och många andra följdsjukdomar. Tyvärr så leder också väldigt ofta till en stigmatisering i skolan och många av våra ungdomar berättar om att de blir väldigt illa bemötta av både vuxenvärlden och sina kompisar med mobbing och så.
Just det. Och det på tal om bemötande då, så Jenny, du företräder ju och träffar många patienter som lever med övervikt och obesitas. Och förutom då de här fysiska sjukdomarna som kan leda till så kan det också leda till psykiska sjukdomar. Mm. Eller hur? Hur ser den kopplingen ut? Hur allvarlig är den?
Förlåt. Nej, men det finns ju en stor samsjuklighet mellan NPF-diagnoser, neuropsykologiska funktionsvariationer och obesitas. Och då pratar man framförallt om ADHD och autism. Men sen är det ju också många som blir stigmatiserade, blir viktmobbade och som då får en psykisk ohälsa. Och även om du har en psykisk ohälsa så kan det också innebära att du utvecklar obesitas, för du har en ofrivillig ensamhet, du känner ingen tillhörighet i samhället och du mår psykiskt dåligt, vilket gör att du har svårare att hantera kost, fysisk aktivitet och den psykosociala delen. Så att det finns en stor samsjuklighet.
Just det. Och mycket av den här psykiska ohälsan finns ju bland unga, vi ska prata lite mer om det. Men tittar man på den här statistiken så är ökningen som sker störst bland just de yngsta 16-29 år. Märker du det i ditt arbete att det är just unga där det ökar mest helt enkelt?
Vi märker det väldigt, väldigt tydligt. Det är fler ungdomar idag som söker stöd hos oss i vår stödverksamhet. Vi har öppet vår stödverksamhet vid 8 tillfällen i veckan, varav varje vardag mellan 11-13. Våra samtalsstödjare kan ibland inte ta emot alla samtal som kommer in. Och då pratar vi om att det är ungdomar som sitter på skoltid, som sitter ensamma under skolans ansvar och använder våra samtalsstödjare som digitala rastkompisar. Och vi ser ju också att det ökar väldigt mycket i den här målgruppen. Och då kan man ju bara se på hur ser matreklamen ut som finns idag. När vi växte upp så var det inte lika mycket matreklam var du än vände dig. Och det är ju det som möter våra ungdomar dagligen. Det är ju all reklam för ultraprocessad mat.
Och jag tänkte fråga det, och det är väl en del av svaret då, men alltså varför tror du att övervikt och obesitas ökar mest just bland unga människor? Reklam är en förklaring, finns andra förklaringar?
Nej, sen är det ju prissättning. Såklart, det är billigare att köpa 3 kexchoklad än 3 äpplen. Och för ungdomar så är det ju avgörande med, ja, men du har inte hur mycket ekonomi som helst, så att det blir ju en lite av en klassfråga. Och där tror jag att det är mycket av den delen. Sen har vi såklart stillasittande också. Vi har en närmiljö i samhället idag som har förändrats, att det inte är lika tryggt. Så många vårdnadshavare vågar inte skicka ut barnen och röra sig fritt i närområdet. Många 10-åringar äger inte en cykel eller kan cykla för den delen, vilket var nästan ett krav när vi gick i skolan med all cykeltester och allting som man fick göra. Så hela den närmiljön har förändrats, så att naturlig rörelse är inte en självklarhet utifrån trygghet idag.
Lovisa, vad säger forskningen? Finns det någon liksom klarlagd förklaring till varför ökningen är störst bland yngre?
Jag håller med Jenny väldigt mycket, men det vi vet för barn så är det att den största BMI-resan man gör man under förskoletiden, så det är mellan 2 och 6 år. Och nu har vi haft en pandemi bakom oss som påverkade BMI-utvecklingen till viss del, även om vi ser en tillbakagång. Men sen har det också en annan sak skett som inte var förut, som är en förändring. Det är att förut så var obesitas fördelat jämnt över hela samhället. Men nu har det blivit en väldigt tydlig socioekonomisk stratifiering, vilket innebär att de som kämpar mest kanske med att få ihop livet är också de som har mest utveckling av obesitas. Och det har nog att göra med att det är dyrt att vara idrottsaktiv. Det kräver tid och engagemang från föräldrar. Det kan också vara att man inte själv är så van vid det här med föreningsliv och så själv och kommer ny till det. Så det är många olika saker som spelar in, men jag tror den ultraprocessade maten och tillgängligheten överallt, för det här är ju en hungermättnadssjukdom som är väldigt driven av att de här barnen har en större hunger, och är allt då tillgängligt hela tiden så kommer man ju gå upp i vikt. Men det är förskolan som det här sker framför allt, och sen puttrar det bara på.
Det är en ganska mångfacetterad problembild så att säga, många olika delar som spelar in. Vad kan samhället göra då för att de yngre ska röra på sig mer, för att det ska bli nyttigare mat i förskolan och vad det nu kan vara? Lovisa, alltså,
det är lite nedslående, för det har gjorts ganska mycket stora forskningsinsatser där man har liksom samlat hela samhället, och det är många olika länder som har gjort samma sak och så, men det har varit väldigt svårt. Och någon brukar säga att det är liksom som att simma i en ström av liksom chokladkakor och försöka ändra samhället, om du förstår vad jag menar. Det är liksom, det är så otroligt mycket som är nära våra barn hela tiden. Så det finns saker vi självklart kan göra. Vi måste liksom, de vanorna man får när man är ett barn tar man med sig i vuxenlivet. Och vi måste tydligt sänka trösklarna till ett liv i hälsa för de som behöver det allra mest. För vi har jättemånga barn med obesitas som är engagerade i hur mycket föreningsliv och ha hur mycket kul som helst. Men för de här som har det som störst trösklar till ett liv i hälsa, som kanske också har en autism eller ADHD eller socioekonomisk utsatthet eller ofrivillig ensamhet eller allt det här, de måste vi jobba för. Och då pratar vi ofta om det här med social hållbarhet. Ge mest till de som behöver det mest. Och det behöver inte vara så svårt.
Nej. Jenny, vad säger du? Är det svårt?
Nej, alltså egentligen så är det ju ganska solklart om man tittar på. Men det finns två delar som man alltid pratar om när det gäller utvecklingen eller insjuknande i barn och obesitas. Det är stillasittande, ofta säger man då skärmtid, och så är det sockersöta dryck. Sverige är det landet i Europa som har mest socker i sin läsk. Det skiljer alltså nästan 68 sockerbitar mellan en svensk Fanta och en Fanta som säljs i UK. Varför är det så? Vi borde ju nästan gå åt samma linje som övriga Europa och se över. Och det är ju då en liten, liten del som man skulle kunna göra och som kanske har en stor betydelse.
Och där tror jag också kunskap är kung, för föräldrar vill bara sina barns bästa, så man behöver nå ut med kunskapen om liksom, vad är en rimlig portionsstorlek, vad gör man om ett barn är väldigt hungrig, vad ska man göra med saft och glass och såna här saker. Kunskap är kung, så vi behöver nå ut med kunskap om vad som är en bra kosthållning liksom. Mm.
När vi pratade om det här innan, Jenny, så var vi inne på det här med lördagsgodis. Så jag frågade dig ifall det här lördagsgodiskulturen är ett problem. Men det var den inte, tyckte du?
Nej, för jag tycker inte vi har en lördagsgodiskultur längre som det var kanske när vi växte upp, att du gick till affären och så fick du plocka dina 5-6 bitar på lördagar i en liten påse. Idag så har du ju den här kulturen i princip varje dag. Det är inte helt ovanligt att många svänger in efter jobb eller under skoltid och så äter du godis. Och Sverige återigen, det är det landet i, jag vet, i Europa i alla fall, världen tror jag också, som har mest försäljning av smågodis. Mm. Så att det som vi pratar om, fredagsmys och lördagsgodis, ser jag nog mer är inne i den vardagliga delen idag.
Mm. Alltså den matmiljö som omger barn idag, till och med om du går på liksom en handbollsturnering som vuxen och går till kaféet och ska försöka inhandla någonting som du själv vill ha, det finns ju typ ingen vanlig mat där. Alltså till och med inom den miljön så finns det liksom inte en vanlig smörgås med en bit paprika på. Alltså så att det är överallt runt barnen jättemycket dåliga val.
Mm. Just det. Och visst är det så, om man vill hålla vikten eller gå ner i vikt, då är det väldigt mycket kost och inte lika mycket motion, eller hur? Många tror kanske att röra på sig och kost är ungefär 50-50, men det är väl kosten som är det centrala.
Tittar man på barnstudier så är det så att barn med obesitas rör sig i princip lika mycket som normalviktiga barn, så det är en fördom. Men däremot så säger vi att det är kosten som är det stora behandlingsmålet att nå, och man måste hjälpa till där. Sen är det ju klart att om man har ett roligt intresse, då är man inte uttråkad. Uttråkning är inte supertoppen för ens matintag, så det är alltid bra med aktivitet. Sen är fysisk aktivitet bra för allting, men det är bra för alla oavsett BMI.
Mm. Om vi lämnar de yngre och går till de äldre. För tittar man på de här statistiken då, så ser man att övervikt och obesitas, det ökar så att säga med åldern, kan man säga. År 2022 så var förekomsten 47% i gruppen 30-44 år och hela 62% bland 45-64-åringar. Vad beror det på att de äldre är mer överviktiga, Lovisa?
Jag tror inte riktigt vi vet det, men det är nog samma sak som hos barnen. Vårt samhälle har förändrats och de med hög vikt har kanske levt längre, och man kanske när man är yrkesverksam så har man ganska mycket så här liksom, jag vet inte, mer regelbundna måltidsvanor. Man kanske liksom slutar träna, inte är lika aktiv. Men det stora är nog liksom att det ackumulerar sig allt eftersom. Sen med en ökande ålder får man kanske fler läkemedel så, som ibland också kan påverka vikten. Men jag tror det är samhället som har förändrats. Det är den stora, stora grejen. Mm.
Men många upplever ju också att det är svårare att gå ner i vikt när man är äldre än vad det var när man är yngre. Förändras kroppen också på det sättet att det är lättare att samla på sig övervikt?
Det finns en del som tittar liksom, forskar på bara specifikt ämnesomsättning när man mäter det på specifika sätt, och då är det svårt att visa det med ökad ålder. Men det är ju ändå erfarenheten från alla patienter, och vi går igenom stora hormonella förändringar, i alla fall vi kvinnor, som självklart påverkar det här. Så jag, det är säkert så, men jag tror också man ändrar sitt sätt att leva kanske, och det är också fortfarande samma sak. Frukost, lunch, middag, sov bra. Alltså sömnen är en sak som vi hela tiden förbiser, och fler sover alldeles för få timmar. Sömn är kopplat till hunger och mättnad, så det är också en faktor. Men varför just den gruppen ökat mest, det kan jag inte svara på.
Nej, jag förstår. Finns det andra skillnader? Finns det skillnader mellan män och kvinnor, mellan olika utbildningsnivåer, olika födelseländer, regioner? Vad finns det för andra intressanta skillnader, Lovisa?
Ja, det man kan säga framförallt är ju att det är fler män som har obesitas än kvinnor, men kvinnorna kommer i mycket högre utsträckning i vård. Och det är intressant, det är ingen som kan riktigt förklara varför. Är det så att vi doktorer är bättre på att föreslå det för kvinnor och tycker att det är mindre stigmatiserande? Är det mer normaliserat att vara man och ha en hög kroppsvikt så att vi inte tycker att det är något problem? Är det att män inte bryr sig eller inte vet om att de ska bry sig? Jag vet inte, men det är ju till exempel inom viktkirurgin tror jag att det är närmare 80% som är kvinnor medan 20% är killar, eller män, fast det borde vara tvärtom. Och sen vad det gäller socioekonomi så är det ju nog samma sak här, men kanske inte riktigt lika tydligt som hos barnen. Och sen är det ju också det att egentligen vad gäller olika ursprung så är det ju så att internationellt så pratar man ju mycket mer om att man har egentligen olika BMI-nivåer baserat på var man kommer ifrån. Så har man till exempel ett asiatiskt ursprung så är det helt andra BMI-gränser som gäller för viktkirurgi och läkemedel än vad det är om man har ett nordiskt ursprung. Så det är saker som uppmärksammas ganska mycket utomlands och sätts egna BMI-nivåer och så. Men det har vi inte börjat göra så jättemycket i Sverige ännu.
Nej. Och hur står sig Sverige jämfört med andra länder? Har vi högre eller lägre siffror när det gäller övervikt jämfört med andra jämförbara länder, så att säga?
Så vi ligger nog, jämförbara länder ligger nog okej, liksom likadant, men däremot om man tittar internationellt så ligger vi väl egentligen ganska bra, för det är ju en skrämmande obesitasutveckling i världen, men det går ju inte åt rätt håll i Sverige. Den senaste Lancet-rapporten kring barn till exempel visar ju en tydlig ökning, så det går inte åt rätt håll. Sen är det jättesvårt i Sverige att göra såna här studier, för även om vi har världens bästa register och jättegod och tillgänglig vård, så delar vi inte data in nationellt. Så även om man kan titta på Folkhälsomyndighetens självrapporterade data så är inte det sanningen, för det är inte alltid, man kanske rapporterar den vikten man hade, man kommer ihåg att man vägde något för ett år sedan eller så. Det är ju inte riktigt objektiva data, så det är väldigt, väldigt svårt att uttala sig om exakt hur det ser ut, även om det kommer bättre och bättre studier i Sverige.
Så problemet är egentligen större än de siffrorna vi ser från Folkhälsomyndigheten, tror du?
Ja, jag skulle nog väldigt tydligt säga att jag tror det.
Mm. Just det. Och Jenny, jag vet att du, när vi pratade innan, på tal om hur Sverige ligger med andra, jämfört med andra länder, alltså, du sa någonting om att vi liksom följer USAs kurva.
Om man tittar på den amerikanska utvecklingen av obesitas, övervikt och obesitas, den är ju verkligen så övervägande i hela världen. Men Sverige följer samma, fast det är betydligt mycket lägre, men samma kurva så att säga. Vi har ju länder runt Stilla havsområdet som har då där kurvan spiker så här. Vi har i olika tidigare u-länder där det också är spik rakt upp. Men Sverige följer ju den amerikanska kurvan och den samma utveckling.
Hur ska man tolka det då?
Ja, men att vi är ungefär samma när det gäller matindustrin, när det gäller överhuvudtaget sättet att leva. Vi är, om man tittar på många europeiska länder har till exempel gått in och reglerat storleken på läsk i olika storlekar på snabbmatskedjorna. Sverige har, precis som USA, gigantiska storlekar, så att vi har inte hängt med i den regleringen som många andra länder har valt att göra utifrån ett förebyggande arbete.
Nu ska vi prata lite grann om viktstigma, det vill säga synen på människor med övervikt eller obesitas. Jenny, hur upplever dina medlemmar att de blir bemötta i samhället?
Våra medlemmar upplever att de blir otroligt dåligt bemötta i samhället. Både genom i kontakt med vården, på arbetsmarknaden, i skolan, i familjen, i den närmaste trygghetssfären, så har man fördomar och förutfattade meningar om en individ som väger för mycket.
Och i hela samhället säger du, i olika delar. Om vi fokuserar lite på en sak som du nämnde, sjukvården där då. Ni har ju släppt en rapport om bemötandet av patienter med övervikt och obesitas i svenska sjukvården. Och det är 1500 personer drygt som har deltagit i den här undersökningen. Och hela 74% uppger då att de har fått ett dåligt bemötande i sina möten med sjukvården. Vad är det för typ av dåligt bemötande som de vittnar om i den här rapporten?
Alltså det är ju allt ifrån förutfattade meningar om att man tar för givet att patienten som sitter framför dig har en dålig karaktär, kan inte sluta äta, äter bara skräpmat och rör aldrig på sig, till att du söker för ett allvarligt tillstånd och så får du inte den vården utan du får bara rekommendation att gå hem och testa gå ner lite i vikt, så ska du nog säga att din magsmärta försvinner. Mycket av den, just det att attityden och fördomen går igenom, och allt ifrån uttalande till gester till ja, men vad som kan stå i journalen, omotiverad patient, och så har man inte ens pratat om vikten. Eller i vår rapport så är det ganska också alarmerande att 3 av 10 alltså har fått diagnosen obesitas utan att ens ha tagit ett BMI, utan jag har tittat på det och så har jag fått eller satt en diagnos obesitas.
Är inte det ganska skrämmande siffror att man bara sätter en diagnos efter att ha tittat på någon?
Ja, det skulle du inte gjort om du hade sökt för någonting annat eller högt blodtryck eller typ 2-diabetes eller vad som helst, utan här har man bedömt hur du ser ut, så att då har den kliniska läkaren kunnat screena din kropp med ögonen och säga du är sjuk. Just en diagnos.
Mm. Och det här fokuset på vikten då, det leder ju också enligt rapporten till att i många fall att patienter får fel diagnos helt enkelt och blir då som en följd nekade rätt behandling. Hur går det där till? Förklara det. Är inte det ett väldigt problem?
Det är ju ett jättestort problem. Om du söker för att du har förändringar på, som kvinna till exempel, du söker för att ha förändringar i under klimateriet eller liknande, och så får du rådet att gå hem och äta lite mindre eller äta lite nyttigare. Du får inte den diagnosen som du behöver, du får inte den vården du behöver. Och detta innebär ju att vår patientgrupp söker vård i senare skede, vilket också gör ett betydligt större personligt lidande, men även också en stor samhällskostnad, för man upptäcker inte grund eller andra sjukdomar i god tid.
Just det. Lovisa, med din erfarenhet av svensk sjukvård, vad kan man göra åt det här?
Ja, men ibland blir jag bara så trött. Ja. Och det är så jobbigt. Jag har jobbat med det här i 12 år. Jag slutar aldrig förvånas över berättelserna som både barn och föräldrar kommer med erfarenhetsmässigt. För det är faktiskt så att även om vi kan båda två säga att det blir ju hela tiden bättre, men det är ändå många patienter som inte får reda på att det finns evidensbaserad behandling och att de kan få stöd och att det är en sjukdom och att vi i sjukvården finns till för att hjälpa dem. Och det leder faktiskt också till att diagnoser missas och underbehandlas. Vi vet att personer med ett högt BMI utreds i klart mindre utsträckning för allvarliga tillstånd än normalviktiga. Vi vet att man smärtlindrar personer med en hög vikt mindre än andra. Vi vet att man förklarar väldigt mycket besvär med att det är en hög vikt, och man tar inte reda på om det kan vara något annat som ligger bakom. Så det är otroligt upprörande, och det är så många gånger som också jag till slut blir nästan behandlande läkare till föräldrarna till barnen som inte hade någon aning om att det kunde vara så att de kunde få behandling för sin diabetes eller sitt höga blodtryck på andra sätt och så att det behövs jättestort kunskapslyft. Och det bästa med de nationella riktlinjerna är att nummer ett fokus är att vi behöver lyfta kunskapen överallt i samhället kring att det här är inte något självvalt tillstånd, utan att man har en kropp som har sparat väldigt mycket och sannolikt så började redan i förskolan.
Mm. Jenny, håller du med ett kunskapslyft?
Oh ja, det behövs till en jättestor kunskapslyft, men även om vi ökar kunskapen så har vi också en attityd, så att vi behöver jobba med alla fördomar, attityden, och även om vi ökar kunskapen, vi utbildar vårdpersonalen, så har vi ju ett samhälle. Och vi har fram till en stigmatisering som media spär på väldigt starkt, vilket då avspeglar sig till vårdpersonal, till apotekspersonal, till elevhälsan, till lärare, till princip alla. För det du läser i media blir ju som en sanning till slut.
Just det. Och jag menar, det här problemet att inte många läkare då eller vårdpersonal inte tar problemet på allvar, det blir väl i sig en bromskloss i det arbetet med att komma till rätta med det här folkhälsoproblemet.
Jag tror ibland det är så att man också är rädd för att säga fel. Man vill ju inte såra en patient. Vi som vårdpersonal är ju väldigt måna om vår allians med våra patienter, och då kan man vara väldigt rädd för att säga fel. Men om man bara frågar patienten, är det här jag ser det här och är det, liksom, är det här med vikten någonting som du vill prata med mig om, eller är det här någonting som du vill få höra mer om, att det finns olika behandlingar? Alltså om man bara frågar patienten om det här är någonting de är intresserade av att ta upp, då kommer de säga nej, inte just idag vill jag prata om att jag har ont i knät. Eller så kommer de säga ja, jättegärna, för nu har jag kämpat så länge, jag har gjort allt som finns på nätet och jag får ingen hjälp. Så jag tror egentligen att många av kollegorna inte har rätt vokabulär. Man är rädd för att, jag tror man faktiskt är rädd för att såra, rädd för att göra fel. Mm. Och sen är det vissa som bara inte är det. Men jag tror majoriteten är rädda för sin allians med sin patient och man vill inte göra fel.
Sen är det ju en stor del till att många läkare vill. Men vad är det för evidensbaserad vård som har funnits tillgänglig? Vi har flera regioner i Sverige som det inte finns vård för barn och obesitas i, till exempel. Vi har flera regioner där du bara erbjuder kirurgi, där du kanske erbjuder kirurgi till max 100 patienter om året. Medicinska mottagningar för obesitasbehandling finns på 9 ställen, varav 3 finns i en region. Så vården är ju undermålig när det gäller behandling, och då är det ju klart att läkaren kanske inte vill adressera om det inte finns någon mer hjälp att ge.
Men den är inte bara undermålig då, utan den är ojämlik så att säga. Det är lättare att bli av med sin obesitas om man bor på rätt plats i Sverige.
100%. Alltså det är därför som Socialstyrelsen kommer bara med riktlinjer om 2 kriterier uppfyllda. Det ena är att vården är ojämlik och det andra är att det finns ett behov av vägledning, och båda de måste vara uppfyllda. Så Socialstyrelsen visar jättetydligt på tydliga ojämlikheter i den här vården.
Just det. Och om då viss vårdpersonal liksom antar att bara du går ner i vikt så löser sig dina problem så att säga, så är det ju också intressant att prata om då att hur lätt det är att gå ner i vikt så att säga. För en del så hjälper det ju att ändra sina levnadsvanor och äta hälsosammare och röra sig mer, men andra lider ju av problem som gör att det är oerhört mycket svårare att gå ner i vikt helt enkelt. Vad kan det vara för orsaker som gör att det är extra svårt att gå ner i vikt för en del personer, Lovisa?
Vi brukar säga att inom barnsjukvården att vi möter ungefär en tredjedel av olika typer av utmaningar. Som man säger, 30% av de familjerna vi möter kommer att klara sig bara vikten har blivit identifierat, och de får lite tips och råd om att kanske sluta med vällingen på natten och byta från röd mjölk till grön mjölk. Små råd gör att vi behöver inte träffa familjen mer. En tredjedel behöver lite mer kontakt, och sen är det en tredjedel som behöver jättemycket hjälp. Och då är det så att vi vet ju nu att det finns hunger- och mättnadsreglerande hormoner och peptider som styr vår hunger och mättnad. Och beroende på hur mycket problem man sannolikt har med det här och hur mycket eventuellt neuropsykiatri man har och så kommer det vara lättare eller svårare att behandla. Och sen så är det också så att man kan vinna eller förlora i familjelotteriet. Det är olika föräldrar, olika lätt och svårt. Det kräver ganska mycket att planera 5 dagars måltider lagade från grunden. Och man behöver också samverka jättemycket med förskola och fritids. Vissa fritids, de har liksom, de bakar kladdkaka 3 gånger i veckan och det är varm och boj och så här. Då blir det ju väldigt svårt för föräldrarna som alltid ska säga nej. Så man behöver samverka alla som finns runt barn. Och man behöver ha förståelse för att när en gång obesitas har manifesterat sig, så är det ett väldigt svårbehandlat tillstånd. Så det visar ju ganska mycket forskning på vuxna att det är inte så himla många som kommer i mål med kombinerad levnadsvanlig behandling endast, utan då måste man ha jättemycket stöd. Man behöver mer. Och för barn så visar det sig att den största faktorn är när kommer du i vård. Kommer du i vård innan 6 års ålder så kommer du sannolikt få mycket bättre resultat än om du kommer efteråt. Och därför är det så viktigt med tidig identifikation och hjälp. Men vi behöver förstå att det tidigare, som du säger, det har inte tidigare varit så mycket supereffektiva hjälpmedel vi har haft. Och vi har varit extremt underdimensionerade för att ta emot alla barn och vuxna. Mm.
Mm. Jenny, dina medlemmar när de kommer till läkaren, är det många som upplever då en frustration att de får liksom bara rådet att du får gå ner i vikt, men de kanske har försökt med det?
Och det man måste ha med sig, när en patient med obesitas söker vård, då har man försökt med enormt många egenvårdsbehandlingar, både tillåtna och otillåtna. Man har lagt enorma många timmar, ekonomi på att hantera sin sjukdom och behandla sin sjukdom själv. Så när man då kommer och ber om hjälp och så finns det inte någonting att få. Mm. mer än då du tillhör en region, så eventuellt kan du få kirurgi subventionerat. Vi har ju knappt någon subventionerad vård idag eller behandling för obesitas. Mm.
Vi ska prata lite om olika tillstånd som kan liksom göra det svårare att behandla sin obesitas. Ni släppte en rapport som handlar om en specifik hormonsjukdom, så kallad PCOS, polycystisk ovariesyndrom. En av fyra kvinnor med ett BMI över 35 har PCOS, skriver ni i den här rapporten. Vad är PCOS? Vad innebär det för vikten och möjligheten att gå ner i vikt?
Alltså, polycystisk ovariesyndrom ser vi hos många av mina patienter också, tjejer. Det handlar om att man har liksom, det är många olika saker samtidigt, men en del av det är en insulinresistens som man är väldigt nära att producera eller komma till typ 2-diabetesdiagnos. Och sen har man som en obalans i sina könshormoner, så man har högre testosteronnivåer, och det är inte ovanligt att de här patienterna får en akne, de får en kraftig behåring, alltså flickorna får skägg och hår på bröstet, och de har polycystiska ovarier, det är att de har väldigt många små cystor på ovarier när man gör ultraljud. Och de patienterna har känt en svårare att gå ner i vikt. Det är också en väldigt olustig känsla, någonting som är väldigt klassiskt, liksom väldigt friskhetstecken för flickor. Det är ju att ha en regelbunden menstruation. Och de här flickorna har oftast det som vi kallar för en amenorré, så att de går år efter år utan att ha mens. De kan ha haft en eller två menstruationer och sen kommer den aldrig mer. Och det tycker jag också är väldigt intressant med synen på den här sjukdomen, att om en patient som är underviktig får amenorré och slutar ha mens, då blir vi jätteoroliga. Det är verkligen en sån alarmsignal. Men om ett barn med en hög vikt får det, så är det typ skärp dig, börja träna. Och det, så är det inte. De här barnen gör allt vad de kan. De vill inte heller ha skägg och behåring. De vill inte det, jag kan lova dig. De går och rakar sig. De har ju sån här rakhyvlar liksom, som de går till flera gånger under skoldagen. Alltså det är ett tillstånd som vi behöver bli bättre på att behandla. Och sen är det så att polycystiskt ovarialsyndrom finns också hos normalviktiga, så det är inte bara så att det är något som drabbar personer med högvikt, men det gör det svårare att gå ner i vikt.
Just det, och det drabbar bara kvinnor då.
Ja.
Men ett tillstånd som drabbar bägge könen, och som jag vet att ni har rapporterat en del om, det är det här med hetsätningsstörning. Och det ska inte förväxlas då med andra ätstörningar som anorexi eller bulimi, utan det är något annat. Förklara, Jenny, vad är det för något?
Alltså, skillnaden mellan hetsätningsstörning och anorexi och bulimi är att du inte kompenserar bort det du tar in. Bulimi så kompenserar du bort genom antingen laxerande eller så kommer du ut via munnen, och anorexi är då att du minskar, att du svälter dig. Hetsätning är ju att du, som våra patienter med hetsätning kan beskriva det, för att enkelt förklara det, att jag dövar mitt psykiska mående med mat, att jag trycker ner mina känslor med mat och att hetsäta. Hetsätningsstörning är den vanligaste ätstörningen idag. Det är den som behandlas, finns minst behandling, och det är den som upptäcks senast, eller så senare i livet. Vår stora rapport visade ju att över 70% hade sin första uppgav att man hade den första ätepisod innan 17 års ålder. Det innebär inte att du har en hetsätningsstörning, men du har en ätepisod. Så vi tror utifrån patientperspektivet att det här är mycket vanligare. Och många vårdnadshavare vi pratar med är ju livrädda att deras barn ska utveckla en ätstörning, och det kan också vara ett hinder för att man inte vill att ens barn ska gå i strukturerad barnobesitasbehandling. Och där är vi väldigt noga med att poängtera att det finns ingen forskning som visar att om ditt barn går i strukturerad barnobesitasbehandling, att det skapar en ätstörning.
Tvärtom så skyddar det ju för en framtida ätstörning. Och behandlingen för hetsätningsstörning och egentligen all ätstörning är ju regelbundna måltidsvanor. Och 50% av de som har hetsätningsstörning botas av obesitasbehandling, för att det är sånt fokus på regelbundet ätande. Det är ju det enda vi pratar om, frukost, lunch, mellanmål, middag. Så regelbundet ätande botar ju de här ätstörningarna. Men man har en minskad risk för att utveckla ätstörning om man har gått i barnobesitasbehandling.
Och hetsätningsstörning då, det leder väl ofta då till övervikt och obesitas?
Ja, det blir det, att du äter ju en väldigt stor mängd, och du äter den vid fler regelbundna eller fler tillfällen, och det är en betydligt större mängd, så att det leder ju ofta till att du får obesitas. Så att Har man blivit behandlad och frisk från ätstörningen, hetsätningsstörning, så kan du ju fortfarande ha kvar diagnosen obesitas, så då måste man ju också behandla den. Men det är viktigt att man identifierar de olika bakomliggande orsakerna och att, ja, men precis som Lovisa säger, att hetsätningsstörningsbehandling och strukturerad obesitasbehandling är ganska lika.
Nu har vi pratat om två tillstånd här, PCOS, hetsätningsstörning. Lovisa, finns det kunskap om det här inom sjukvården, till exempel primärvården, när det kommer folk som söker hjälp?
Ja, jag kan inte uttala mig, men jag tycker att det är väldigt många av mina patientföräldrar som kanske har samma problem som barnen, som säger att jag har aldrig hört talas om att den här behandlingen finns tillgänglig. Jag har aldrig hört att det här och det här finns, och det är ingen som har pratat på det här sättet. Så jag tror, alltså, primärvården har ju ett jätteuppdrag. De ska liksom kunna identifiera hudcancer, de ska kunna behandla psykisk ohälsa, de ska kunna vara uppdaterade om alla sorters nya läkemedel i andra fronter. Så det är klart att det är ett jätteansvar de har. Samtidigt är ju det här en sjukdom som leder till väldigt ökad risk för alla deras diagnoser också. Så jag tror det finns ganska mycket att göra för att öka förståelsen och också förstå hur många av de här patienterna som också har en neuropsykiatrisk samsjuklighet, som kanske gör att man måste ha lite mer tålamod med att ens information ska gå fram. Anpassa liksom eller den information som ges, fler kortare besök istället för ett långt och så vidare.
Yes, vi ska byta spår lite grann. Det rapporteras ju väldigt mycket i medierna nu för tiden, har gjort ett tag, om läkemedel som hjälper människor att gå ner i vikt. Det finns flera läkemedel på marknaden och ännu fler är på gång. Hur ser ni på det här? Är det lösningen? Är det en del av lösningen? Är det ingen lösning alls? Vad säger du, Lovisa?
Jag tänker att obesitas är en multifaktoriell sjukdom, och olika saker kommer hjälpa olika barn. Till exempel att få en neuropsykiatrisk diagnos och få centralstimulantia leder ju till att 50% normaliserar sin vikt. Så för vissa barn så kommer det vara att identifiera neuropsykiatrin som kommer vara viktig. För andra kommer det vara att identifiera sömnstörningen, och för vissa kommer det vara den här hungermättnadsregleringen där de här läkemedlen kommer in. Och jag tror läkemedlen kommer framförallt att användas för den här sista 30%, där vi liksom inte når i mål med kombinerad levnadsvanebehandling eller extra insatser från närsamhället som vi kan hjälpa till med. Och sen kommer läkemedlen vara en jätteeffektiv mekanism. Sen har vi ju kirurgin också, så vi kommer att få fler och fler verktyg, och jag tror vi i vården kommer att lära oss vilken patient ska ha vad och hur ska vi kombinera det. Ska man ha läkemedel före kirurgi, efter, både och? Men vi tror ju jättemycket på de här läkemedlen. Vi tror också att det kommer kanske lyfta en del av stigmatiseringen. För om man till exempel har sköldkörtel eller hormonbrist, så är det ingen som tycker det är konstigt att man ersätter det hormonet med en tablett. Men om man har brist på ett mättnadshormon, så tycker alla fortfarande att det är jättekonstigt. Så jag tror liksom på sikt så kommer nog fler och fler kollegor, fler och fler patienter, man kommer ha fler och fler släktingar som använder det här, och så kommer det kanske inte bli så laddat. Också när tillgängligheten blir bättre, för just nu har det ju varit ett stort problem med att det är en bristtillstånd, och det gör det väldigt svårt för patienter och för vårdgivare. För det är väldigt svårt om man förskriver någonting som hela tiden är slut. Vi ser väldigt, alltså jag åker på konferenser hela tiden, sådana vetenskapliga konferenser, och man hinner ju inte med, man får springa från rum till rum för att hänga med i alla läkemedel som tas fram. Så det är ju inte bara en sort, utan det kommer ju jättemånga olika sorter, interleukiner och muskelstimulerare, alltså det kommer hur mycket som helst. Så det är, vi har förståelsen för vad det här egentligen är och vad som styr att man utvecklar en hög vikt, tror jag kommer handlar mycket mer om endokrinologi och central styrning av hunger och mättnad än vad det kommer att handla om tallriksstorleken på sikt, tror jag. Vi kommer att förstå lite mer vad det är som gör att vissa barn och vuxna har en större aptit.
Just det. Jenny, hur ser du på rapporteringen som är nu och den uppmärksamhet som de här nya läkemedlen får?
Vi tycker ju att den är totalt helt oacceptabel. Man har i media, men även myndigheter, ställt två stycken patientgrupper mot varandra, eftersom det är ett läkemedel, och det är läkemedel som två patientgrupper har rätt till, fast i olika namn och olika doseringar och så vidare. Men där man ställer en patientgrupp som sjuk och den andra som mer eller mindre lyxbantare som tar sjukas läkemedel. Och där är en jättestor okunskap just om att många med obesitas har ju detta som vi pratar om nu, aptitsjukdom, ökad påslag av hunger, känner inte dig mätt lika fort som andra gör. Så att rapporteringen kring det har varit helt oacceptabel.
Och då är det diabetes du pratar om, den andra då?
Ja.
Vad heter det? Och där är ju svar på min nästa fråga lite grann. Om jag kan fråga dig, Lovisa, alltså, vilka risker ser du då med att de här läkemedlen blir så uppmärksammade och så eftertraktade?
Alltså jag ser faktiskt inga risker med alla tillfällen att prata om obesitas som en kronisk och svårbehandlad diagnos tycker jag är bra. Alltså jag tror att det är, vi behöver prata om den här diagnosen och vi behöver liksom samla oss som samhälle för att hjälpa så vi når de här 30% som är ganska lätt stöd kan slippa gå i vård och sen de andra 30% och så titrera fram de som är allra sjuka. Så jag kan inte se det som något negativt att det äntligen är lite fokus på vår diagnos. För om man har jobbat med det här många, många år så kan man säga att man har jobbat ganska i det fördolda. Så för vi får gå på det där att all uppmärksamhet är god uppmärksamhet, för det är ändå så att vi har ju varit rätt hemliga i ganska många år. Så det är väl bra att någon bryr sig till slut. Mm.
Om vi avslutar med en stor fråga som sammanfattar allt lite grann då. Alltså nyttig kost, motion, läkemedel. Det finns många sätt att motverka övervikt och obesitas. Ändå då så ökar ju andelen överviktiga. Hur ska vi då vända den här trenden och vad händer om trenden fortsätter? Om vi börjar med dig, Jenny.
Att vända trenden, det är ju att den enskilda patienten, individen, har gjort enorma egenvårdsinsatser tidigare. Vården har gjort vad man kan. Den är underdimensionerad när det gäller obesitasbehandling. Vi har inte så mycket subventionerade behandlingsalternativ. Men man har verkligen kämpat både vården och patienten i flera år. Den nyckelspelaren som har saknats, det är ju samhället och beslutsfattare. Vi önskar nu att för att kunna gemensamt vända den här så måste beslutsfattare kliva in. Och det handlar inte om att fortsätta prata om ökad fysisk aktivitet, utan man måste prata om det som kanske känns lite jobbigt. Det är ju detta med prissättning, matreklam, kost, överhuvudtaget helt övergripande för att titta på att bromsa insjuknaden och bromsa utvecklingen av obesitas.
Det är politikerna som måste agera, menar du?
Ja.
Yes. Och vad händer då om de inte agerar, om det här fortsätter den här trenden? Hur påverkar det samhället om vi... befolkningen blir allt mer överviktig?
Ja, alltså dels så påverkar det ju att vi har en befolkning som har mindre levnadsår eller kortare levnadsår. Vi har en befolkning som utvecklar fler allvarliga följdsjukdomar som både blir personligt lidande men även en stor samhällskostnad. Vi ser ökningen av typ 2-diabetes, hjärt-kärl men även cancerrelaterade som är det obesitasrelaterade cancer. Så vi ser ju en ökning av följdsjukdomar, kostnader och ett personligt lidande om vi inte gör någonting på samhällsnivå.
Mm. Vad säger du, Lovisa? Är det politikerna som måste agera eller vad är det som krävs?
Jag tror det är alla som måste agera. Och det är väldigt ofta man tittar på liksom rikspolitiken. Och det är klart, den är jätteviktig, men det är liksom nära patienterna det behöver hända saker. Så det är region- och kommunpolitiker som behöver fördela medel för att sänka tröskeln för de här som är allra tuffast. Och det finns jättemånga bra kommuner som gör jättemycket. Och sen finns det de som gör otroligt lite. Så över landet ser det väldigt, väldigt olika ut. Sen tror jag fortsatt att kunskap är kung. Man kan inte vara forskare om man inte tror att det är viktigt att nå ut med kunskap. Så vi behöver utvärdera alla de här sakerna. Vi behöver utvärdera våra olika vårdinsatser som vi gör. Kirurgin, samhällsinsatser, kostinterventioner men också läkemedel. Vi behöver liksom kunskap är kung. Och lär man sig så och liksom kan man förmedla att det här funkar faktiskt. Eller titta på oss, vi har 98% retention rate. Ingen som slutar, vad gör vi för någonting? För du har ju typ ingen patient som kommer tillbaka. Kanske ditt bemötande behöver förbättras. Så att det behövs på alla olika plan. Men jag tror att framtiden är ljus.
Det var bra slut. Framtiden är ljus. Det har gått 41 minuter. Det är en alldeles utmärkt tid för ett poddavsnitt. Så att, tack så hemskt mycket Lovisa Sjögren och Jenny Winglid för att ni kom till AstraZenecas podcast Snacka om livet. Och tack alla ni som har lyssnat här på Vetenskapsfestivalen i Göteborg i Nordstan. Tack så hemskt mycket.
Tack.